Det här är podcasten Skolsverige och den finns där podcastar finns. Och på skolsverige.com där bara vår podcast finns. Och den här veckan så dissekerar vi de här 25 punkterna om en mer likvärdig skola som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och LO presenterade i veckan. Bland annat mycket nöje! Vi här i Skolsverige. Hej på dig Jakob.
Hej på dig Karin. Kul att vara tillbaka i poddsammanhang.
Ja, det är det.
Yes.
Men visst.
Det är en sån vecka när vi inte sitter tillsammans kan man säga. För att förklara ljudkvaliteten. Så den här podden kommer till från Göteborg och strax utanför Göteborg. Det är inte mer konstigt än så. Vi hade kunnat ses om det inte vore för att saker och ting krockade med scheman och veckor.
Nej men nog lite.
Så nu sitter vi här.
Det finns någonting på skolor som heter APT. Som finns på alla möjliga arbetsplatser.
Yes, nu sitter vi här och poddar och vi är tillbaka som, ja, det här är också vanligt på något sätt.
Ja.
Vi ska ju köra lite så här, spaningar som vi har planerat. Mm. Kan man säga att vi har gjort. Och sen har vi ett tema. Mm. Och sen så har vi en elevkrönika på slutet. Det är så som alla andra avsnitt har varit. Det är 83 i ordningen. Mm. Yes. Jag ska säga utifrån apropå ljudmiljöer och så. Det kan vara så att det hörs lite så här spring eller gälla skrik i bakgrunden. Då är det för att jag sitter i ett klassrum som ligger jämte årskurs 1 fritids. För den ljudmiljön tänkte jag var den bästa att spela in med podcasten.
Men årskurs 1 fritids. Jag har ändå en unge idag som sa: mamma, idag är det fredag. Idag hämtar du mig inte tidigare än 4:30.
Nej.
Det var ju logiskt.
Nej, precis. Det känns ju... Det är superlogiskt. Det är bara i din vuxenvärld som du tänker så här, klocka hem ut för sin... Nej, det är superlogiskt.
Ja, nej, men han skulle hinna klart.
Det är klart att alla fritids är bättre. Liksom.
Ja, nej, men han ska ha fritids på, sent på fredagen och så ska han hinna klart med något. Och jag fick absolut inte ens visa mig på skolan innan 4:30. Så det var ju bra.
Nej.
Ja. Så kan det vara. Men du, har du någon spaning den här veckan? Har du spanat in något?
Mm, absolut. Vi hade sån där klassisk stängningsdag i måndags. När även fritids är stängt, när alla jobbat samma så. Du vet, sånt där som ska annonseras 1,5 år i förväg. För att föräldrar ska kunna ta ledigt. Och så.
Ja.
Mm. Sådana grejer vi hade vi i måndags. Och då satt vi med skolinspektionen. För de har ju den här regelbundna tillsynen. Mm. Den här terminen så är det min kommun som ska inspekteras bland annat. Mm. Och då har de under hösten gjort en skolenkät där lärare och pedagoger och föräldrar får fylla i och svara på massa frågor. Mm. Det intressanta med det materialet är när man får tillbaka det så får man det på skolnivå eller enhetsnivå, så får man det på liksom förvaltningsnivå eller huvudmannanivå. Mm. Och så får man det på Sverigenivå för de som är för tidigt just nu.
Mm.
Så man får ganska bra material där man kan jämföra liksom ens kollegors, ens lärares liksom, inställning till saker, mm. ens elevers inställning till saker, ens föräldrar inställning till saker. Och jämföra med samma grupp i 100 andra huvudmän som Oj. Är i exakt samma situation. Mm. Så man får jättebra underlag. Får man liksom en massa staplar i så här 40 olika områden typ.
Mm.
Allt från liksom så här, påståendet mina lärare gör så att jag blir nyfiken och lära mig mer. Kan man jämföra så här, hur ligger min skola till i förhållande till grannskolorna och i förhållande till liksom så. 100 huvudmän är ju episkt många personer som är för tiden i resultatet.
Ja, men absolut.
Om man tänker sig bara årskurs 5 som är liksom, det är årskurs 2 på lågstadiet, årskurs 5 på mellanstadiet, årskurs 8 på högstadiet och så 2 på gymnasiet är de eleverna som fyller i. Så jag sitter och kollar mina femmor och så jämför jag med liksom vad... Kanske inte årskurs 2. Skitsamma. Jag kollar på mina femmor så kollar på vad de svarar. Så jämför jag med en tredjedel av deras liksom, årskurskamrater över landet. Som motsvarar ungefär våra 35-40 000 femteklassare. Liksom. Mm. Så ska man se så, okay, men de här områdena ligger vi lite bättre. I de här områdena ligger vi lite lägre. Vad beror det på? Väldigt intressant och det är också väldigt tydligt och pedagogiskt. Man kan ta fram och prata med elever om det. Vi har haft ganska bra diskussioner efteråt så här. Okej, men inom ett område som för exempel studiero så ligger vi lite lägre än vad både Sverigesnittet och liksom, kommunsnittet är.
Mm.
Då kan man prata med dem och säga, men vad är det som gör att det är sådär? Mm. Och liksom så. Det är en ganska intressant ingång. Som också är bra undervisning i matematik och tolka och analysera diagram. Och,
nej men absolut, och det är det som Michael Fullan kallar transparency. Eller transparent. Alltså att man måste vara transparent i både resultat och liksom sådana här saker att man behöver kolla. Men också metoderna, vad är det för metod vi har använt för att få de här resultaten? Vad är det vi har gjort? Liksom, vi har använt det här och det här. Så att man kan ta reda på varför, orsak och verkan och sådär. Så att vågar man vara transparent och utsätt, det låter ju skitbra att ni sitter hela allihop och pratar om detta, för det gör inte vi på våran skola. Vi ser aldrig, vi får det presenterat för oss på någon APT och sen alltså, och då är det ju liksom redan paketerat och klart på något sätt.
Jo, visst. Men all rådata ligger offentligt på Skolinspektionens hemsida för alla skolor. Går man in på beslutarrapporter så klickar man på sin kommun och sin skola, så finns en lista på alla rapporter inklusive resultaten från enkäter och så. Så där kan man se ganska tydligt, och där kan man gå in, får man liksom en rapport som är så sammanställd, och om det är så att man har gjort tillräckligt många undersökningar tillräckligt tätt in på tid och så kan man även få en historisk jämförelse. Nu har man reviderat rätt många sådana frågor, så det är inte alla som där det går att jämföra, men i teorin ska man få en historisk jämförelse med liksom så här, hur har det utvecklats över de senaste åren.
Men det är lite
så
bra.
Det är ganska bra det att mäta för systematiskt kvalitetsarbete. Så det tipsar jag om.
Ja, men det är skitbra. Det är mitt tips. Jag tycker det låter bättre än Siris. Det är inte, jag var där inne nämligen och hittade inte gamla nationella prov. Jag hittade bara året, så det är ju ganska ointressant. Jag vill ju veta hur det har utvecklats över tid.
Ja,
men det hittade jag inte i Siris. Men, om det, men det kanske var mitt för att jag letade på fel ställe. Jag vet inte. Men jag tyckte jag letade rätt. Men det är en annan sak. Bra tips tycker jag.
Tackar.
Själv så ligger jag mest och har ångest på kvällarna och tänker att jag har våndats och undrar varför jag inte säger nej till saker och ting. För nu ska jag ju prata engelska igen. Jag ska gå på Research Ed i den 4 februari.
4 februari i Haninge.
I Haninge. I Haninge. Så är det. Jag sa fel. Men man åker tåget till Stockholm och så ligger det utanför Stockholm i Haninge, Fredrika Bremer gymnasiet. Är det på. Och det är ju, jag ska vara med på ett litet hörn och glömmas bort, hoppas jag, och gömma mig där. Men sen så kommer Lina Kihlblom, det kommer Axelsson Kihlblom kommer dit, Per Kornhall kommer dit, din kompis som vi hade med i podden. Det,
vem är det?
Det är Paolo, det, nej, men vad heter han?
Pedro de Bruykere.
Pedro de Bruykere kommer dit.
Nice.
Ja, och Fit the System-killen från Holland. Så. Men det kommer en massa spännande människor. Och det är en spännande konferens. Det vet ju du, för du var med i Göteborg i förra året.
Yes, jag tror jag utropade till årets bästa konferens förra året. Och det är någonting som jag faktiskt står för. Det var en av de bästa konferenserna jag var på under 2016. Det var en väldigt bra möjlighet. Så jag skulle säga tumme upp om du har möjlighet att åka på det. Finns det i Stockholmsområdet så tycker jag du ska åka på den konferensen. Jag vill minnas att den kostar inte så mycket. Men jag vill minnas att den är ganska effektiv, ganska intressant. Det är intressant att möta andra europeiska perspektiv. Det är intressant att möta forskning och praktik tillsammans. Det finns ju någon sån här motsvarande konferens som kommer upp i Oslo senare i år.
Precis, det finns en lite större. För det här är inriktat på förstelärare framförallt. I Haninge. Men i Oslo så är det mer ett bredare perspektiv. Och då till Oslo kommer vår kompis Lucy Graham, som vi har citerat jätteofta sedan vi träffade henne.
En sån person som lämnar avtryck någonstans.
Ja, precis. Så det var min spaning och min vånda. So now I'm going to talk English the rest of the podcast.
Med det sagt så tar vi och går över till dagens tema, nämligen likvärdighet. Likvärdighetsagendan. För så här var det, i veckan kom ju ett stort utspel, lite som ett svar gissar jag på PISA-resultaten i förra året. Det med som var så bra men ändå lite kaos, i det att skolan och likvärdighet verkar ju inte vara en väldigt bra kombination längre.
Nej.
För att få i skolan en biljett för att liksom lösa sociala problem, så kan man inte längre säga att det är. Och det är, om man ska vara krass, och det blev offentligt i december. Nu, en och en halv månad senare, så presenterar lärarfacken och LO 25 lösningar, varsågod, gör så här och så är problemet biff. Är ju tanken.
Och det var ett stort, jag tycker de fick bra svung på det där. Jag tänker att kommunikatörerna på de respektive förbunden borde vara nöjda. Eller vad så säger du?
Ja, säkert. Jag bryr mig inte om dem. Jag vet ingenting om det.
Men jag tänker att det var väldigt mycket publicitet kring det. Så att man har nog hört talas om det, även om man kanske inte har tänkt på det.
Man kan ju tänka någonstans att det här är, nu har skolan presenterat lösningen. Alltså så, de överlämnar ju det till ministrarna. Anna Ekström och Gustav Fridolin. Och så. Och, så. Och det framstår kanske med vinkel som att liksom det här är skolan som hittar sina lösningar nu. Det är ju några alternativ. Men jag måste ändå säga att de är väldigt bra. Man kan ju tänka, om man inte är så van vid lärarfack eller liksom LO eller så, att det här är någon sorts, alltså, partipolitiskt sätt att försöka kapa den frågan. Det är det ju inte. Utan det är faktiskt seriösa liksom idéer som är bra för skolan. Så. Så jag är lite svepande. Vi ska gå igenom ordentligt. Men om man ska dela in det i tre, det funkar så här att det är 25 förslag indelat i tre olika temaområden. Dels är det att skolvalssystemet behöver justeras. Dels är det att finansieringen och styrningen för ökad likvärdighet behöver utvecklas. Och dels är det ett särskilt fokus på insatser för skolor med särskilda utmaningar, ser man. Det är fint.
Ja, men precis. Och det är ju precis. Så det är liksom tre områden här. Och jag tycker framförallt att, som om man börjar med, att det är fantastiskt att man faktiskt har enats. Så att det är tre fackförbund som går in tillsammans. För alla de här tre hjälper ju till. Alltså de är ju på skolområdet på något sätt. Och det är bra att de har enats och gör detta ihop.
Det är det verkligen, och det är kompromisser. Ett sånt exempel, det här eviga tjatet om att förstatliga skolan. Här finns det ett förslag, men om du såg det, om att eventuellt utreda om gymnasieskolorna borde drivas av regionerna istället för av kommuner. För att få en bättre regional arbetsmarknad 24-25. Det är ju oavsett bra eller dåligt, eller vad som händer. Det är ju en intressant koncept utifrån ett perspektiv av kompromiss. Liksom. För jag har aldrig hört någon som har pratat om att regionerna borde äga skolor förut.
Nej, absolut inte. Och sen, men om vi, och det finns även en sån idé om att vi ska ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Naturligtvis, för att det är ju det. Men om vi tittar på, liksom, vi går, tar det från början och så tittar vi på hur, alltså, om man säger så här att vi har en ökad uppdelad skola och det är ett jätteproblem, och vi egentligen, så om vi nu ska vara ärliga, du och jag kan ju vara ärliga mot varandra, det kan man ju inte riktigt när man ska vara politiker eller fack. Alltså vi har ju ett jätteproblem med vårt skolval, som är en politisk död fråga, men som är ett jätteproblem.
Det borde vara mycket mer levande än vad den är.
Alltså, ja.
Någonstans borde man ju tänka så här, när skolan, alltså ur ett samhällsbygges perspektiv någonstans, så vill man ju liksom att säga skolan ska vara en samhälle som är en chans där alla får lika möjligheter. Där vi liksom ger varandra de bästa förutsättningarna att liksom lyckas i livet någonstans. Och en direkt avgörande del, en av de absolut första liksom punkterna på den listan, måste ju vara ett skolsystem där alla kan lyckas. Och om vi inte har det, då måste man verkligen fundera på vad är det som finns kvar av vår vision av samhället liksom i framtiden. Vad är det som finns kvar av vår nationella identitet någonstans. Och det är ju märkligt att man inte har, alltså, tagit tag i det tidigare. Det är märkligt att man inte har någonstans identifierat att, så här, att ingen har ställt sig upp och sagt nej, ingenting är heligt. Allting måste gå att vända på. Om inte annat, nej, så att allting måste kunna gå att motiveras. Om vi tar och hittar någon sak som vi tror att det här kanske inte är vettigt. Vi utreder det, vi funderar igenom det och kommer fram till att nej, det finns inget bättre. Då har vi också stärkt berättigandet av den instansen. Men när det kommer till skolvalet så vill man inte överhuvudtaget diskutera. För man vet redan nu att det här är ingenting som tål, alltså, granskning någonstans.
Nej, men och det är inte det bara det, tror jag, utan att saken är ju den att den är för populär. Alltså, det är klart att om någon skulle säga till mig, och det är ju det här att du får inte välja skola för dina barn, utan du ska gå i den som går närmast. Så skulle det bli ett ramaskri bland de som vill välja. Så att det är en omöjlighet rent, även om alla förstår att det här inte är någon bra grej för likvärdigheten och för den kollektiva kunskapen, så kan du inte ta bort en sån kaka när du har gett vatten. För att de som vill, och de är resursstarka och det är gapiga föräldrar, liksom, det finns inte. Det är ett politiskt självmord att ta bort den, trots att man vill. Därför vill ingen ta bort den, fast alla förstår att de borde göra det. Så tror jag det är.
Ja, kanske. Men samtidigt är det också så att liksom, folk som har stuckit ut hakan och sagt saker som inte alltid varit så himla bekväma har ju också varit med och format ett nytt sätt att prata. Mm. Jag kommer aldrig glömma när jag hörde Fredrik Reinfeldt i Almedals prata om poängen med att höja pensionsåldern. Nej. Det är ju ingenting som någon människa tycker om att tänka på, men det är fortfarande sant.
Ja.
Och det går ju att lägga fram argument för det. Johanna Göra Åstrand skrev en ganska intressant tweet om detta i häromdagen. Mm. Hon skrev så här: idag krävs det att du är född på rätt plats tidigt på året och av rätt föräldrar. Mm. Hashtag likvärdighetsagendan innebär valfrihet för fler. Mm. Där kan man ju tänka sig, beroende på hur man väljer att tolka ordet valfrihet, så finns en poäng med att begränsa skolvalssystemet, för att om vi har ett samhälle där alla får bra grundutbildning, där alla får bra förutsättningar, så är det många fler som kan förverkliga sina mål i livet, vilket ger en valfrihet inför vad man har att välja på i livet.
Ja, men precis.
Som inte blir en elitistisk grej, som inte bara blir för dem som är, ja, födda på rätt plats tidigt på året och rätt föräldrar. Så.
Nej, men och det måste ju vara så att, alltså, det kan inte vara så att valfrihet innebär, om jag vill någonting som innebär någonting som blir negativt för någon annan, då är det ju inte valfrihet, då är det ju bara valfrihet för vissa. Och så kan vi faktiskt inte riktigt ha det. Och det som den här, om vi går tillbaka till vad de har skrivit, så vill de ha en ny portalparagraf om blandade elevgrupper inskrivet i skollagen. Alltså en skrivning där man ska se till att klasserna har blandade elevgrupper, och att Skolinspektionen får i uppdrag att följa upp hur detta efterlevs då.
Men vadå, så det innebär att så här, om man har en klass med liksom bara så här, klassiska friskolekids, så måste man hitta några fler liksom, så, för kvotering.
Nej, men alltså det ska vara en socioekonomiska sammansättningen, alltså i möjligaste mån ska alla klasser spegla den socioekonomiska sammansättningen i kommunen. Den du, det är ju spännande.
Ja, i kommunen.
Ja.
Det är ju väldigt fascinerande. Ska man se på det bara utifrån att säga att Sveriges 290 kommuner är väldigt, väldigt, väldigt olika. Bara skillnaden på kommunen jag jobbar i och kommunen du jobbar i är ganska fascinerande på det sättet att det är klart att vi har segregation mellan våra skolor och så, så är det. Men dels är vi en mycket mer homogen kommun, och dels har vi mycket mindre geografiska distanser, vilket gör att om vi skulle vara så här, nej, nu ska vi göra om alla skolor så att de speglar hela vår kommun, så hade det inte inneburit mer än en ändå ganska rimlig pendling till skolan. Om man ska kolla på Göteborgs stad för exempel, som har en enorm segregation, vilket är ett problem, så är det så att det spelar sig också i skolor. Och antingen så får man ljuga lite och försöka tolka den paragrafen som att liksom, ja, men här är mera stadsdel och då är det okej. Eller så kommer man verkligen behöva ta tag i saker som, alltså, skolplaceringar i Göteborg. Och det är fascinerande med tanke på att det är en stad som drivs av samma människor som driver regeringen, så att det är ett nationellt beslut. Det tycker man ju borde omfatta även de lokala nivåerna.
Men absolut, men det här är ju inget beslut, det här är förslag från...
Nej, jag vet. Men jag ser inte framför mig hur regeringen skulle kunna säga nej till en sån sak. Och ändå liksom vara någon sorts vänsteralternativ.
Nej, men precis. Men
jag är de emot liksom att vi ska göra något åt likvärdighetsproblemen i skolan? Nej, det klart inte.
Nej, men absolut inte. Men det är en spännande idé. Alltså, det är en ganska tufft krav, men jag gillar det. Jag tror ju nämligen på att den socioekonomiska sammansättningen i kommunen behöver spegla skolklasser, för det är ju så som vi får ungar att möta varandra, och det är också så vi ser i övriga delar att det gör ju också att ungar faktiskt lyckas bra i skolan.
Absolut, absolut. Ja, men det är en sån grej som liksom, det finns ju ett engelskt uttryck, melting pot, om liksom en miljö som är en blandning, en kulturell blandning. Översatt ordagrant är det någon sorts smältdegel. Jag vet inte om det håller som uttryck, men liksom, alltså, så här, det, ja, att ha den visionen för skolan, att det är där du får lära dig nya språk, det är där du får träffa nya människor, andra kulturer. Ja, fan, det är en bra grej. Den tar vi.
De andra sakerna i den här, där det handlar om skolval, det är mycket mer självklara saker som inte känns liksom lika komplicerat, utan det är ju liksom mer att eleverna som ska välja skolor och inte skolorna välja elever. Det är ju ganska självklart, och att vi ska slopa köerna inom skolan systemen, utan man ska ha en gemensam kö. Det är samma tips som skolkommissionen lämnade, eller samma förslag. Och även att rita om upptagningsområden och sådär. Och ökad kontroll över etablering av fristående skolor, att det ska stämma.
Just det. Och det med att skriva om rita om upptagningsområden, där tänker de en skillnad mellan tidigare årskurser och senare årskurser. Och det är ju ändå vettigt någonstans.
Ja, men precis. Att ett upptagningsområde blir större när det är när de är äldre. Helt enkelt. Och att det ska innefatta flera. Det har vi ju sett väldigt bra exempel på i Nyköping bland annat. Där man har liksom startat en stor skola istället. Där man har brutit segregationen ganska väl.
Ja, just det. Det funkar i den kommunen. Det var intressant.
Men absolut. Sen har vi då finansiering och styrning av skolan. Där man då, det är den andra punkten, alltså den andra stora punkten då. Och då föreslår man att man tar statligt ansvar för finansieringen av skolan.
Gör man det då?
Nej, för att staten får, eller kommunen får ju pengar och sen så fördelar man de pengarna lite efter eget tycke. Det finns ju statliga pengar som det här till lärarlönelyftet och det finns till viss specialpedagogik och lite sådär. Men på det stora hela så är det ju en fördelnings... Man får pengar från staten som sen går till kommunen som sen fördelas ut enligt en specifik fördelningsstatistik. Men det där är ju... Alltså, jag är inte säker på att det där blir bättre. Jag är inte säker på att de ska garantera att man får tillräckliga resurser. Hur ska staten kunna veta hur man i en skola i Ockelbo, hur det ser ut? Det borde ju Ockelbo kommun veta bättre. Kan man ju onekligen tycka.
Ja, men det kan ändå som en sån grej som att vissa kommuner liksom använder skolans budget som en regulator och sånt.
Ja, men absolut,
för att det är en så stor del av liksom kommunens budget, så det är väl en sån grej. Man bara ögonmärker att liksom de här pengarna är skolpengar, de får inte använda sig något annat typ.
Nej, men absolut, och det är klart att det låter vettigt. Samtidigt så kan jag ju bli lite sådär, det behövs en kommunikation däremellan, för att det är inte så enkelt att skola kostar inte lika mycket överallt.
Nej. Inte för alla elever, absolut, så är det verkligen inte... det är ett övergripande mått, så är det.
Och alla kommuner behöver inte, alltså jag menar, det kan ju faktiskt vara så att i en kommun så behöver man lägga lite mindre ett år på skolan, men behöver lägga mer på något vägbygge eller något. Jag vet inte om ens om kommunen bygger vägar, det gör de inte kanske.
Jo, visst. Jag vill säga, det kanske finns en poäng i det. Men jag tycker det ska ändå vara inom vissa begränsade så. Hur som helst, det är ett område, en annan sak som jag insåg i den här listan, som är ganska otippat idag. De har skrivit så här, resurser ska gå till undervisningen. Och så vill de införa en huvudregel att liksom eventuellt överskott ska återinvesteras i den utbildningen som är skolans huvuduppdrag. Det är ju fascinerande, för det dels innebär det, tolkar jag det, som att man inte kan ta vinstuttag hur som helst. Och dels innebär det, tolkar jag det, som att man inte får flytta pengar mellan skolhuvudmän liksom, så. Eller mellan organisationer. Där stora friskoleföretag kan liksom plocka kommunala skattepengar från Göteborg och flytta dem till en annan kommun, för att liksom man har friskolor båda två.
Ja, men precis.
Och det är ju samma koncern. Ja, det vet jag att man inte kan liksom göra det. Men det är också kontroversiellt någonstans, tänker jag.
Ja, framförallt så kommer det inte bli lika attraktivt. Det här är ju ett sätt att försöka reglera friskolorna.
Ja,
väldigt många av de här punkterna handlar ju om det.
Samtidigt finansiering och styrning är ju också naturligtvis de andra delarna. Alltså det här med för exempel ett resurssystem som ersätter dagens skolpengssystem. Det tror jag är bra för alla liksom så. För att då blir det inte att liksom elever som är ordningsamma med klasskamrater, med elever som är kostsamma, får betala för sin kostsamma klasskamrats liksom utbildning och sånt. Utan att vi ändå liksom ger alla en chans i det. Det jag uppskattar det.
Det finns ju något smart i att istället för att ge varje elev en peng, att det faktiskt man får betalt för vad det kostar att driva skola, och så att man inte heller blir så här bakbunden över att locka och ha kvar elever som kanske inte trivs just på den skolan. Alltså det blir ju så det blir ju väldigt mycket, och framförallt på gymnasiet så blir det en väldigt mycket jakt på elever på ett ganska ohälsosamt sätt, skulle jag säga. För skolans skull och inte för elevens skull. Och det är inte helt, helt bra.
Nej, 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 det köper jag helt och hållet. Så det, på det sättet är det väldigt bra. Någonstans.
Mm.
Det är också regionaliserad gymnasieskola kom in. Ja, vad fint det.
Ja, men det finns en liten spännande tanke i det, även om jag inte riktigt förstår den. Men det blir ju ändå så att elever söker över regionsgränserna. Jag har ju på min skola elever som bor alltifrån Tjörn ner till Halmstad. Liksom. Nej, inte riktigt till Halmstad. Men,
nej, nej, men precis, för att Göteborg ligger på gränsen mellan två regioner. Det är ju någonstans det som är problemet. Att ja, det är storstad som ligger ganska nära. Annars är det inte alltid varit så. Men också sen man kan fundera på så här, vad innebär det att man vill anpassa skolor efter arbetsmarknadens behov? Där blir jag lite så här, jag vet inte.
Ja, man behöver jobba lite mer och närmare arbetslivet. Det är ju inte så jävla dumt egentligen.
Ja, nej. Men jag bara menar att säga liksom, att förbereda någon för det kommande arbetslivet är bara en del av skolans uppdrag.
Jaja.
Det får aldrig bli en superstor del av liksom hela operationen. Jag menar, så ska vi ha företag som går in och bara dikterar kursplaner för att nu vill de ha personal som kan det här? Jag vet inte.
Mm. Ja, men precis. Men jag tycker det är en sak som jag läser här som handlar om finansieringen på gymnasieskolan som gör att jag blir skitintresserad. Det är ju att samma program på olika skolor skulle kunna få olika mängd resurser beroende på förkunskaperna på de eleverna som faktiskt går där. För nu får vi ju betalt beroende på vilket program som vi har. Men helt oberoende på vilka elever som, vilka liksom betyg som eleverna har från början.
Just det.
Vilket gör att har man då ett samhällsprogram som är det populäraste som finns på de allra flesta gymnasieskolor i Göteborg, så kan du ha ett samhällsprogram där eleverna har skyhöga betyg från början och är väldigt lätt för sig och behöver inte så mycket särskilt stöd. Och så kan man ha en samhällsprogram där man liksom verkligen, verkligen behöver hur mycket stöd som helst för att ta sig igenom de där 3 åren. Men man får lika mycket pengar eller lika lite, för man får nästan inga alls för just att driva samhällsvetenskap. Och det känns ju vettigt att man verkligen får det. Alltså att man skulle få betalt för den socioekonomiska och inte bara liksom en liten kompensationsbidrag utan faktiskt från början. Nej, men här har ni så höga intagningsprov så att där får ni inte lika mycket pengar.
Alltså jag brottas lite grann med det här, för på ett sätt är det naturligtvis 100% rimligt. På ett sätt är det också lite så här att man blir, eller jag blir så där, det stämmer, det är också så här att det, ja, det är hela tiden en balansgång. För att det vi kommer till är så här, läroplanen är tydlig med att alla elever ska nå så långt som de bara kan. Mm. Och då måste vi också ha resurser att utmana alla elever vidare.
Det är sant.
Och det stämmer inte överens med ett extremt genomfört. Alltså om man genomför på ett extremt sätt så finns det en risk att liksom igen, att de eleverna som inte är kostsamma får finansiera utbildningen för de eleverna som är kostsamma. Jag inser att jag tangerar ett resonemang som skulle kunna föras fram av typ Sverigedemokrater. Men om man inte ser det så, utan snarare bara ser det till att liksom, vi har styrdokument som säger att alla elever ska utvecklas, då får inte det här bli en budgetregulator. För igen kan det vara så att man liksom säger, nej, men här får alla det stöd de behöver. För man har åtgärdsprogram och då kan man finansiera så. Men det kan alltid bli på bekostnad av någonting som, att man helt enkelt inte har tillräckligt mycket pengar för alla.
Nej, men det ligger väl någonting i det. Men jag tänker att om du är, jag tänker snarare så här, att om du har en skola där du har liksom 20,0 eller vad man nu har i snittbetyg för att komma in, då kan du räkna ganska kallt med att de här eleverna behöver du inte satsa specialpedagoger för. Medan om du har ett snittbetyg på 10, då kommer du behöva det. Då kommer du behöva särskilt som stödverksamhet, och det är klart att man måste få betalt för den stödverksamheten. Sen kan man ju fundera på hur den ska utformas naturligtvis, men det finns liksom någon
det finns absolut en poäng, jag är inte emot det, men jag är noga med att liksom så här, det behöver utformas på ett sätt så att alla vinner på det. För det, jag ser absolut en poäng också. Jag ser också att liksom alla elever förlorar på att de som behöver få kosta inte får göra det. Så det inte finns pengar för det. Så jag förstår också det helt och hållet 100%. Och jag tycker att det är bra att man går ifrån skolpengssystemet. Men man behöver hitta ett sätt så att liksom de fina visionerna också matchar med resurser rakt över brädet. Det är det. Du, vi måste rulla vidare.
Nej, ja, precis. Område nummer 3 handlar om insatser för skolor med särskilda utmaningar. Och det låter ju lite flummigt, vad menar de, vilka särskilda utmaningar och sådär. Men det handlar dels om att vissa skolor har då väldigt många, alltså att vissa skolor betraktas som dåliga skolor och att man vill arbeta mot det stigmatiserande att benämna vissa skolor som dåliga skolor, utan alla skolor ska vara bra skolor. Och så pratar man också om att kommuner, vissa kommuner har mycket utflyttningar, men också att vi har skolor som har många nyanlända och där få kan svenska och sådär. Och då tänker man att det finns en gäng övergripande insatser överhuvudtaget. Då, då är att staten och huvudmännens insatser behöver präglas mer av att stötta och skapa förutsättningar för skolor. Alltså där ska de gå in och stötta och hjälpa till de här kommunerna som har dåliga resultat. Och att,
man ska göra arbetet åt dem.
Ja, men precis. Och även det här med samverkan för bästa skola som Skolverket har gjort, som är skitintressant men som har fått ganska lite uppmärksamhet, att det ska utökas och man ska sprida så här best practice eller bra för att stötta skolor. Så, alltså så här gjorde de på den här skolan, så här skulle ni kunna göra och sådär. Det låter ju som en vettig grej, och att man också då ska få ut fler behöriga och skickliga lärare att söka sig till miljöer där det är utmaningar, att vi faktiskt ser till att de allra bästa lärarna vill vara där det är allra svårast att jobba.
Just det.
Det är ju liksom
svårast att jobba, det är därför det är som de som har största utmaningar. Det ska, poängen är väl att det inte ska vara så himla svårt att jobba i de i områdena, och då ska det bli liksom lättare. Och det är någonting som vi har fått kritik för i alla år. Det är liksom, det var ju lite därför man från början var så här, men första lärarreformen ska inte ha en sån. Och sen sprängde den ifrån sig själv. Men någonstans var ju tanken att liksom så här styra med hjälp av pengar lärare till svåra områden typ.
Ja, men alltså, jag kan bli sån här att om jag ska göra en jättesvår operation, den absolut svåraste operationen man kan göra, då vill jag ju ha den absolut bästa kirurgen. Och det är klart att om vi har ett område där det är, där man har ganska alltså där det är komplicerat att undervisa, då ska vi ha de allra bästa lärarna. Det är så fullständigt självklart.
Ja, visst.
Och ändå har vi det absolut inte så. Inte alls.
Nej.
Och det är ju någonting som vi skulle behöva fundera på.
Det måste man verkligen fundera på. Det var de övergripande grejerna för hela systemet. Och sen så har man också sett så här, speciellt skolor med många nyanlända elever. Där ska man liksom ha olika insatser. Bland annat en sak som jag brinner mycket för. Nämligen att man kräver att kommuner som har nyanlända ska dela på dem så rättvist som möjligt. Det tycker jag är rimligt utifrån att det är ett sätt att också inte bygga liksom segregerade skolor. Och så.
Jätteviktigt att tänk om vi skulle sprida ut dem. Och det tangerar ju det första förslaget som de hade högst upp, att man inte skulle få ha... att man måste liksom... Alla ska ta emot och hjälpa till.
Just det. En grej jag inte riktigt förstår är målet. Ge Migrationsverket i uppgift att ta hänsyn till potential att erbjuda en bra utbildning vid såväl placering av asylsökande som kommunplacering vid uppehållstillståndet. Handlar det om att sätta fler nyanlända i bästa skolkommuns vinnarna typ?
Ge Migrationsverket i uppdrag att ta hänsyn till potential att erbjuda bra utbildning. Ja, det måste det ju vara. Har den här kommunen potential att ge de här barna den utbildningen som de behöver? Och då väljer vi den.
Ja, just det. Det är smart. Det är smart. En ganska fin kriterium. Så.
Det är smart på riktigt faktiskt. Men det
vi känns det något lite briljant i det. Det är ju massa förslag såklart. Och man skulle kunna lägga mycket tid på att gå igenom alla de här. Det är ju väl värt att sätta sig in i de här förslagen får man ju säga.
Och jag tycker det är snyggt att de har jobbat. Alltså nu låter vi väldigt positiva, men det är vettiga saker som vi måste titta närmare på. Jag blev väldigt glad över att facken faktiskt tog den här bollen och hjälpte till och tog
precis
fram de här
kraven. Jag blev fortfarande nyfiken. Har de vägt fram det här sen efter PISA? För då är det ju några som har jobbat extremt hårt. Oavsett vilket processen och detaljerna, det är ju skitsamma. Resultatet är ju att någonstans... Ett första steg är att prata om likvärdighetsproblemen i skolan på ett organiserat och systematiskt sätt. Och det känns så himla bra att det är facken som tar det gemensamt båda två, för att det är också så att de är våra representant som lärare, är de våra representant i i den diskussionen om skolan. Och i den här frågan så är det snyggt att lärarna äger den frågan och tar den frågan och håller i taktpinnen, så att inte det blir en partipolitisk liksom grej av politiker som inte liksom så, utan att det här är någonting som skolan säger, okej, nu behöver vi hjälp med det här, nu får ni bestämma om det.
Precis.
Och så får politikerna göra det och sen så fixar vi det.
Eller hur? Vi fixar det här. Det blir skitbra. Vi ska ha en likvärdig skola i Sverige, eller hur, Jakob?
Japp, vi ska tillbaka till den också. Mm. Med det sagt, tack för att ni har lyssnat denna vecka.
Mm. Och så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi. Mm. Ha det gott, hej.
Hej.
Sexualkunskap i skolan, helt ärligt talat, så är den skit.
Den suger, och jag tycker att vi borde förbättra den med 3 stycken olika saker som är verkligen viktiga. Mm. Som de nästan tar aldrig upp. Som till exempel varandras könsorgan. Att killar får lära sig mer om män så att de förstår vad vi går igenom. Och ja, medans kön, du är expert på det, Kai.
Ja, liksom, vad är din könsidentitet? Hur vet du om du är trans? Vad gör du om du är trans? Hur fungerar sex och liknande om du är trans? Du kan vara mer än hetero om du är trans, till exempel. Mm. Och liksom också om det här med vänners könsorgan. Vi lär oss mer om intersexpersoner. För ja, det fanns inte ens de nämnde inte ens det i min skolan.
Nej, de existerar inte. Och det är lite synd, för det är ju rätt många av dem. Så jag vet inte.
Eller, det är ju någon 1% sådär.
Ja, men de existerar fortfarande.
De existerar, och det känns som de blir bara liksom utsuddade helt och hållet.
Ja.
Om de inte är i porr.
Om de inte är i porr, exakt. Och sen har vi också sexuella attraktioner och romantiska attraktioner, som är 2 stycken olika saker. Och där nämnde man inte ens upp romantiska attraktioner. Nej. Romantiska attraktioner är helt annorlunda från sexuella attraktioner. Och sexuella attraktioner är den enda som man tar upp. Plus att man skrämmer barnen om sex. Om sex. Om allting om sex.
Det kommer göra ont, du kommer liksom blöda, du kommer det är inte skönt.
Första gången kommer vara den värsta upplevelsen.
Nej. Och du kommer bli gravid och dö, såklart, och kommer få så många sjukdomar och allting sånt där.
Ja, ja.
Och liksom man lär sig inte om mer sätt att skydda sig själv utan kondomer heller.
Ja, det allting är bara kondomer. Om du inte har kondomer, du är körd. Det är bara det. Och inte heller att foreplay tar man inte också. Och
nej,
det är
en
jätteviktig grej.
Man tar inte upp liksom hur sex fungerar om du inte har en penis och en vagina i det hela. Liksom.
Ja, exakt. Alltså, man vill inte. Man ser till exempel sexleksaker som en så här haram, som ett no-no, tabu-grej. Men det är som normal grej att ha.
Ja, liksom, helt ärligt. Så många personer har dem. Ja. Det borde liksom vara bättre utbildning. Hej, vet du vad? Här kan du köpa en sexleksak. Pröva om du vill. Om det inte är för dig, good for you.
Ja, exakt. Jag trodde bara för jag trodde sexuella lektionerna som man har, du vet, att lära sig alla de här sakerna. Jag tror att man ska lära ungarna mer att det finns så många olika variationer nu. Welcome to the 21st century. Också att det är inte en tabu grej. Det är en sån vacker grej att du ska uppleva det där med någon du faktiskt gillar och inte bara att du vill ha ligg. Självklart du får göra det om du vill, men det ska vara en fin grej.
Ja, och liksom bara lära oss hur fungerar det, vad gör du? Det måste bara bli bättre, helt ärligt. Det här är Skolsverige.